gott att få fira gudstjänst tillsammans. Och vi ska läsa tre stycken bibelord till början under det som är temat frihet att leva. Ett stort tema, och jag vill dela några tankar med dig den här förmiddagen till dig som är med oss via YouTube och för dig som är med oss här on site, som man säger i Pingstkyrkan Hässleholm. Tre stycken bibelord. Det första är från Johannes, det 18 kapitlet och vers 36. Jesus svarade: mitt rike är inte av den här världen. Och mitt rike var av den här världen. Hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Det andra bibelordet i Johannes 15, vers 18-19, säger Jesus till sina lärjungar: om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Och så Romarbrevet, det 6 kapitlet, vers 4. Paulus skriver: vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, Jesus, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. För att vi ska leva det nya livet. Frihet att leva. Tre enkla frågor, korta frågor, men jag vill studsa dem med dig den här förmiddagen. Vad betyder det att bli en kristen? Vad innebär det? Hur är en kristen tänkt att leva? Och vad är frukten av en kristens liv i den här världen? Tre frågor. Stort ämne, kan inte svara på allt i den här förmiddagen. Men några tankar. Och jag tänker, för att försöka svara på de här frågorna, så måste jag gå utanför mig själv. Att jag inte börjar med att fokusera på min tro, mina gärningar, mina ansträngningar, mitt engagemang, min förmåga att leva rätt, min moral och så vidare. Jag kan inte börja där, utan jag behöver börja utanför mig själv. Vi alla har jaget med allt vad det innebär. Och psykologin talar om överjaget, men inte det överjaget jag tänker på nu. Utan när vi ska tala om kristen tro, att leva som kristen, då behöver vi börja i överjaget. Honom som säger, jag är. Där börjar allting. Det börjar inte med oss, utan Bibeln säger, i begynnelsen var Gud. Överjaget. Hans namn är över alla andra namn. Han har en ställning över alla. Han är före allting och han kommer att vara efter allting. Allting, säger Bibeln, hålls samman i honom. I begynnelsen skapar Gud himmel och jord. Han skapar människan till sin avbild. Genom Noa dömer han världen och upprättar sedan ett nytt förbund. Genom Abraham så kallar han honom att bli stamfar till ett folk som han väljer åt sig själv att vara, liksom, före alla andra folk, Israels folk. Genom sina profeter talar Gud genom gamla testamentet mot en kommande Messias. När tiden inne, säger skriften, sänder Gud sin son. Genom hans död och hans uppståndelse försonar han hela världen med sig själv. På pingstdagen ger han sin ande till en grupp av människor som han har kallat att gå ut och förkunna evangeliet. Och genom sonen så säger han, jag ska bygga min församling. Och här är vi idag. Men det börjar med Gud. Inte med oss. Vi är en del av någonting som han redan har påbörjat. Församlingen har stått tidigare och den kommer att stå efter den här söndagen också. Därför att den är inte byggd på människor utan den är byggd på Gud. Och att leva som kristen, det är att börja med det perspektivet. Bort ifrån mig själv, bort ifrån mitt eget jag, till honom som är över jaget. Där börjar allting och allting har sitt ursprung i honom. Och när jag tänker på att leva ett annorlunda liv i den här världen, så börjar det med att vi ser på honom. Ingen, säger Jeremia i kapitel 10 och 6, när han pratar om Gud. Ingen är som du, Herre. Herre, du är stor. Och stort och mäktigt är ditt namn. Den här söndagen. Över våra liv. Över våra familjer. Över vår hälsa. Över våra arbeten. Över våra hobbies. Över Ukraina, över världsekonomin, över pandemier. Ingen är som du, Herre. Du är stor och mäktigt är ditt namn. När Jesus kommer in i vår värld, så finns det ett tema som han återkommer till regelbundet. Och det är Guds rike. Det här riket beskriver Jesus som Guds rike eller himmelriket. Det har en annan karaktär. Det har en annan, så att säga, destination. Bibeln säger att det är ett evigt rike. Det är ljust. Det är heligt. Det är överlägset. Guds rike är överlägset i makt och i auktoritet. Det har en annan kung. Det har andra lagar. Det har en annan kultur, normer, värderingar. Och Gud i Kristus Jesus, säger Bibeln, bestämmer sig för att det här riket ska bli synligt på jorden. Alltså det riket som ingen av egen kraft och förmåga kan komma till, bestämmer Gud att genom en människa, sann Gud och sann människa på samma gång, bli så att säga exponerat för världen, för skapelsen. Guds rike. Och så undervisar Jesus om det här riket utifrån olika perspektiv. Och en av liknelserna som Jesus använder, det är i Matteus evangelium, det 13 kapitlet, vers 33. Där säger Jesus som så här: himmelriket, Guds rike, är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Jag kan ingenting om bakning, förutom en sak. Jag kan göra äppelpaj. Du kommer långt på det, kan jag säga. Och jag har bestämt att idag på eftermiddagen, jag sa det till min fru Helene i morse, i eftermiddag ska jag ha äppelpaj. Ett bra sätt att liksom fira gudstjänst som man har firat. Men det Jesus säger här, alltså, det är att Guds rike på något sätt, när det kommer in i ett sammanhang, för har du väl lagt surdegen, så mycket begriper jag, tror jag, att när du lägger ner surdegen och börjar arbeta in den i degen, sen kan du inte få ut den igen. Den är där. Och Jesus säger att på samma sätt är det med Guds rike. Till en början med kan det se ut som en liten deg eller ett annan liknelse, som ett senapskorn. Det kan se litet ut, det kan se ynkligt ut, men när Guds rike möter miljön och börjar så att säga knådas in. Jag tycker det är härligt. Just nu är vi del av ett gudomligt knådande. Just nu den här söndagen, över hela vår värld, så knådas Guds rike in. Och det hörs mer än ett halleluja just nu över hela vår värld. Det firas gudstjänster överallt. De ser ut på olika sätt. Olika liturgi. Olika färg på de som medverkar och som står med lyfta händer och böjer sina knän. Ropar halleluja högt eller bara ber tyst. Men just nu den här söndagen så knådas Guds rike in i vår värld. Och det gör det med makt och med kraft och med härlighet. Och det tar sig inte fram med våld. Och trycker upp människor mot väggen och säger, nu ska du bli frälst. Det knådas in med kärlek, med nåd och barmhärtighet. Precis som Johannes säger om Jesus. Han var full av nåd och barmhärtighet. Den här söndagen så knådas Guds rike in i den här världen. Och genom pånytt födelsen säger Jesus till Nikodemus i Johannes 3. Så kan en liten människa, och nu börjar vi närma oss, så kan en liten människa få se det här riket. Genom vatten och ande, pånytt födelsen, frälsningen. Någonting som sker genom Gud och inte i egen kraft och förmåga. Men om jag ska försöka ge en bild, de inre ögonen öppnas och man ser. Två stora dagar i en människas liv. Den första är när hon föds. Och den andra stora dagen i en människas liv, det är när hon förstår varför. Man kommer till insikt om, aha, det är det här. Genom pånytt födelsen kan en liten människa få bli del av detta stora, mäktiga, eviga, härliga rike. Och då är han eller hon inte längre i första hand engelsman eller finska eller ryska eller japanska, utan en medborgare i Guds rike. Det är för stort för att egentligen säga nu och bara gå vidare, men tiden tillåter inte det. Men det är vad Bibeln säger. Att å ena sidan så har jag ett pass som beskriver mitt jordiska medborgarskap. Men det är inte det som i första hand definierar mitt liv. Utan jag är en himmelsk medborgare på väg emot ett rike som jag bara har anat. Det är det som definierar mitt liv. 70 eller 80 år på den här jorden. Men sen väntar mig ett rike som aldrig kan skaka, som inte kan vissna. Det är evigt, den levande Gudens rike som jag av nåd har fått ta emot. Därför att han sa sitt ja till mig. Rövaren på korset kommer in i Guds rike. Möter två änglar som stannar honom. Och samstämmigt säger änglarna till honom, hur kom du in här? Och rövaren kliar sig i huvudet och ja. Och änglarna börjar förhöra honom. Det här står inte i Bibeln, men jag bara passar. Änglarna börjar förhöra den här stackars rövaren. Hur kom du hit med tanke på vad du har gjort i ditt liv? Kan du vara snäll och förklara rättfärdiggörelse genom tro? Har du tagit de bibelstudierna? Och rövaren skakar på huvudet. Nej, jag kan inte lägga ut den teologiska sanningen om rättfärdiggörelse genom tro. Nej. Men kan du rabbla Nya testamentets liksom författare? Nej, jag kan inte en enda av dem. Änglarna tittar på varandra, de tittar på rövan. Och sen ställer den ena av änglarna frågan till honom, men hur i hela världen kom du hit? Då säger rövan, han som hängde på korset sa att jag kunde få komma hit. Vänner, det är det handlar om. Kristen tro är inte att du och jag har sprängt liksom, eller försökt spänna våra muskler och bli lite fina och få ordning på våra liv. Utan den enda anledningen till att en människa kan få hopp, framtidstro, bli del av ett rike som är evigt, det är att han som hängde i mitten sa, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Det är Guds förtjänst alltihop. Och jag blir en kristen medborgare, om jag får uttrycka mig så då, i Guds rike. Jesus inbjuder alla människor till detta rike. Det är inte exklusivt för en andlig elit. Det är inte speciellt för dem som lyckas kamma till sig och få ordning på grejerna. Utan det är för den som säger: Jesus, tänk på mig. Ta dig an mitt liv. Hjälp mig. Vad är det att vara en kristen? Med vilken inställning enligt Bibeln lever en kristen? Ja, men det är med den här liksom inställningen att när jag åker hem ifrån gudstjänsten i Pingstkyrkan Hässleholm idag, så är jag medborgare i ett annat rike. Och det är utifrån den identiteten jag lever den här söndagen. Om jag får leva imorgon, åker jag till jobbet. Sätter mig på kontorslandskapet igen eller öppnar mina studier på universitetet och fortsätter att plöja ner i dem. Men jag gör det utifrån ett perspektiv. Jag är en kristen som har ett medborgarskap i ett rike som knådas in i den här världen. Jesus säger att de människorna, de är utvalda och de är uttagna. Men ni är inte av världen, säger Jesus, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. David Brooks har skrivit en bok om karaktär som jag kan tipsa om att läsa. Mycket bra bok. Då skriver han som så här: en livsuppgift, en människas livsuppgift, är inte en karriär som hon väljer. En människa väljer inte livsuppgiften. Livsuppgiften är ett kall. Och det får mig att tänka att i första hand så säger Bibeln inte att det är vi som väljer livet, utan det är livet som väljer oss. Bibeln säger att innan vi älskade Gud så älskade han oss. Innan vi sträckte ut vår hand till Gud, sträckte han ut sin hand till oss i Jesus Kristus. Bibeln är ett enda stort uttryck för, det är därför det inte börjar med oss, utan det börjar med Gud. Han älskar oss. Han sträcker ut sina händer till oss. Han kommer till oss i Jesus Kristus. Han ger anden utan att mäta till oss. Och vi får ta emot. Med andra ord, det är inte jag som väljer livet i första hand, även om det inkluderar ett ja från mig. Utan det är livet som väljer mig. Åk hem med det den här söndagen och käka slottstek. Att han vill mig. Gud vill dig. Himlen vill dig. Det var inte lärjungarna som sa till Jesus: kom och följ oss. Utan det var Jesus som sa till lärjungarna: kom och följ mig. Och när lärjungarna under 3 års tid med Jesus får höra honom undervisa, se honom göra under, han bjuder in dem på den resan, så säger de gång på gång någonting som också folket säger om Jesus när de hör Jesus. Det är följande: vem är han? Gång på gång när vi läser Bibeln så kommer den frågan ifrån människor: vem är han? Och jag tänker det på något sätt är en fantastisk definition på en kristen människa. På arbetsplatsen. Vem är han? Vem är hon? Alltså det är någonting med honom eller henne. Man sticker ut på något sätt. Inte för att man går omkring med näsan i vädret i någon slags liksom heligt övermod. Men det är bara att det är någonting annat, och det är ju det Jesus säger. Ni är i den här världen men ni är inte av den här världen. Men det är någonting med er som är annorlunda, för ni tillhör ett annat rike. Det är en annan kultur, det är en annan attityd. Det är ett annat sätt att leva. Med andra ord, om man ska tolka vad Jesus säger. Så om en person som om sig själv säger att hon är kristen. Men om världen säger att du är ju precis som alla oss andra. Då är det någonting som inte stämmer. För Jesus säger, ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Ni är i den här världen. Men ni är inte av den här världen. Ni är annorlunda. Jag har tagit er ut ur världen. Men ni lever fortfarande i den. Leva vad då för någonting? Det nya livet, det annorlunda livet. Skillnaden på en kristen. Ett försök nu till. Jag tänker högt med dig. Definition. Skillnaden på en kristen och andra är inte i första hand att en kristen går till pingkyrkan istället för frimärksklubben. Eller att han eller hon är engagerad i en verksamhet. Att hon inte, han eller hon inte svär. Det är inte i första hand det, utan det är djupare än så. En kristen enligt Guds ord är en person som har genomgått en metamorfos. Alltså förvandling. En kristen är inte i första hand som tänker, ja, men jag kör här, det är lite min livsstil bara. Utan en kristen enligt Guds ord är en människa som på djupet av sin karaktär har blivit förvandlad. Alltså gått från mörker till ljus, från Satans rike till Guds, från död till liv. Det är en kristen enligt Bibeln. Martin Lloyd-Jones tjänade i över 30 år i Westminster Chapel i London. Han har sagt, mycket han har sagt är bra. Här är ett citat. Om du tror att Jesus från Nazaret är Guds enfödde son och du tror att han kom till den här världen och gick till Golgata kors och dog för våra synder och uppstod för att rättfärdiga oss och ge oss liv på nytt och förbereda oss för himlen. Om du verkligen tror det, då finns det bara en sak som inte är förhandlingsbar, och det är nämligen detta, att han har rätt till hela ditt liv. Utan någon som helst begränsning. Bra sagt. Om han verkligen är den han är. Om han verkligen gör det han säger att han gör. Då finns det bara en sak att göra. Att utan förbehåll säga. Ditt liv. Mitt liv. Några punkter på detta livet. En kristen lever sitt liv. Enligt Bibeln, i tydlig medvetenhet om att hon eller han finns i den här världen, för det första, för ett högre syfte. Jag finns i den här världen för ett högre syfte. Mitt liv handlar om att leva det liv jag är skapad för. Varför är jag här? Jag är här därför att Gud har satt mig här. Av stoft från jorden, säger Bibeln, skapade han människan. Han böjer sig ner och han blåser in sitt liv i henne. Har du tänkt på det? Om man nu får måla upp den bilden snabbt. Jag vet inte om det gick till som så här, men det är så jag ser det framför mig. Om du och jag hade varit med i skapelsens början, så hade vi stått vid sidan om och så ser vi hur Gud, han börjar liksom skrapa ihop jord och lera. Och så börjar han forma någonting med sina händer. Och så ser vi, när vi står där, så tittar vi på varandra och så säger vi, intressant, han gör en människokropp. Fötter, ben, armar, huvud, öron, näsa. Och när Gud är klar så lutar han sig tillbaka och så står vi och tittar och så ser vi en kropp av jord som ligger på marken. Orörlig, utan liv. Men sen så ser vi hur Gud böjer sig ner och sätter sin mun till näsan Och så hör vi ett lite som C.S. Lewis Aslan. Och så andas Gud igen. Och så ser vi hur tårna börjar röra sig. Fingrarna börjar röra på sig. Kroppen får liv och reser sig upp. Den första Adam, människa, skapad av stoft från jorden, men bärare av liv från Gud. Min vän vid YouTube, här i Pingstkyrkan, vi kan inte ta oss liv. Vi kan få liv från livgivaren. Han som i skapelsens morgon andade sitt roar, liv, utandning på oss. Så vi blev levande. Den här söndagen finns det liv att få av anden från Gud. Och då inser jag, nej men vänta nu, vad är det att vara kristen 2022? Ja, men det är att leva mitt liv för ett högre syfte och för det andra för att leva det livet inför Gud. Inte i första hand inför människor, utan inför Gud. I Mika, det sjätte kapitlet, vers 8. Han har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Och vad begär väl Herren av dig än detta? Att du gör det som är rätt. Att du älskar barmhärtighet. Och att du vandrar i ödmjukhet inför din Gud. Om vi undrar någonstans, Gud, vad vill du med mitt liv? Vad har du tänkt? Ska jag gå åt höger eller åt vänster? Ska jag tänka ditåt eller ditåt? Och då kommer Mikas ord. Herren säger till dig idag. Gör det som är rätt. Försök göra det som är rätt. Älska barmhärtighet. Lev med en lång måttstock. Inte en liten linjal så här. I din attityd mot människor och sammanhang. Utan mät ut ordentligt. Lev med en lång linjal. Älska barmhärtighet. Och vandra i ödmjukhet inför din Gud. Och jag tänker att det är den sista som lägger upp för de två första. När det inte blir rätt. När linjalen blir lite för kort. Då blir inte hjärtat stolt utan ödmjukt. Och så blir det en bön till Gud. Hjälp. En kristen lever sitt liv med en tydlig medvetenhet om att hon finns i den här världen. För ett högre syfte. För det andra att leva det livet hon fått inför Gud. Och den tredje punkten är att hon vill leva det till Guds ära. Inte för att göra honom nöjd. Att liksom vakna upp, Gud, är du nöjd med mig idag? Och det var något av det som jag tyckte var så tragiskt. Jag har bara sett de två första avsnitten i serien Gud som haver barnen kär. Men där kommer det fram en bild. Jag dömer inte någon av dem som berättar den. Men där är bilden. Gud, är du nöjd med mig idag? Håller jag måttet idag? Gud kallar oss inte att leva ett sånt liv. Utan evangeliet är de goda nyheterna. Nåden, barmhärtigheten, friden, barnaskapet. Ett rum att leva i, inget trångt utrymme. Jag lever mitt liv för Guds ära med full insikt om att jag aldrig kan möta Guds krav. Om jag nu får använda ett sånt ord. Inför Gud har vi alla misslyckats. Ingen kan säga jag har förtjänat det. Alla människor, säger Bibeln, behöver frälsning. Dostojevskij lär ha sagt att en klok människa tänker minst en gång i veckan att hon inte begriper så mycket. Och jag tänker att en kristen människa varje dag tänker. Hade det inte varit för att han i mitten hade sagt att jag ger dig liv, hade jag aldrig kunnat något. Det är gott att tänka den tanken. Det är på grund av honom. Allting beror. För ett högre syfte. leva inför Gud, för Guds ära. Just detta att jag är utvald av Gud. Han har kallat mig, han har inbjudit mig till att leva det här livet. Den femte punkten är att jag är en gäst och främling. En kristen lever i den här världen med någon slags form av främlingskap. Alltså det att man är här, man bor här, man arbetar här, man spelar hockey här och man går på fotboll här. Jag vet att vår föreståndare älskar ett lag som jag inte vill nämna, men det finns ett annat lag. Som inte jag ska, jo, Landskrona Boys, det är det laget man ska hålla på. Jag vet att Gud är lite svartvit randig också, jag vet att pastor Lasse har något med om det här nu, så vi lämnar det. Det kanske är dumt att ge en sån här bild, men det råkade vara på en fotbollsmatch för några år sedan. Jag vet inte om det här säger dig någonting, men jag bara försöker sätta ord på någonting. Jag vet att jag står på ståplatsläktaren på Landskrona IP och kollar på boys. Mängder av folk, bra tryck. Härlig söndag som den här, soligt och fint. Och ett ut tre när jag står där, det är svårt att återge känslor. Så bara är det någonting i mig som bara... Jag vet att jag ställer mig och tittar mig runt. Och jag tänker tillbaka på åren i Landskrona. Och där jag är i livet just nu. Så vet jag att jag tänker. Det här är inte mitt hem. Jag är glad för det här livet. Jag är glad att få vara här på fotbollen. Men detta är inte det som är själva mitt hem. Det är något annat. Och jag får inte bli för fast här i det här livet. Att mitt sinne och min tanke och min energi bara går till det här livet. Utan att jag lever det här livet för det som också ska komma. Att det som sker i det här livet ska inte definiera mig för hårt. Därför att han som är över livet ska definiera mitt liv. Jag är inte mina misstag. Jag är inte mina misslyckanden. Utan jag är den han säger att jag är. Gäst och främling. Vi förespråkar inte gnosticismen där vi ska förneka att njuta av livet och unna oss. Vi är inte som de gamla engelska puritanerna som liksom nästan inte tyckte om när någon var lite för glad. För kristna ska inte vara för glada utan det ska vara seriöst. Jag tror inte på det. Det finns mycket i puritanismen som kan vara bra att ta till sig. Men det Jesus säger är jag vill att ni ska leva livet och ni ska leva det fullt ut. Men glöm inte att det är inte det här som är ert hem. Och den sjätte punkten. En kristen i den här världen lever sin identitet med att hon lever med en bekännelse. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hoppet ni äger. Jag försöker sätta ord på, inte mina men med Bibelns ord. Vad innebär det att leva som kristen? Vad innebär det att vara fri till att leva? Här är några punkter från skriften. Leva för ett högre syfte. Leva för Guds ära. Leva i vissheten om att man är utvald av Gud. Man är en gäst och främling i den här världen. Man lever i den här världen med en bekännelse. Till sist. Frukten av detta. Hur märks det? Hur vill Jesus och önskar Bibeln att det ska märkas att en kristen lever i den här världen? Det första är att där en kristen finns... Där finns det sanning på något sätt. Fullt medveten om att en kristen har fel och brister och är inte perfekt. Ibland är vår bekännelse för hög i förhållande till våra gärningar. Fullt medveten om det. Men när det är sagt så önskar Jesus att där en kristen människa finns, där ett av hans barn finns i det sammanhanget. Ska på något sätt sanningen råda. Paulus han skriver till Timoteus i 1 Timoteusbrevet 3:15 att om jag dröjer så vill jag att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som är den levande Gudens församling. Och så kommer det, sanningens pelare och grundval. Det är församlingen, säger Paulus, som härbärgerar sanningen. Och därför är det så viktigt att församlingen, med all dess liksom skröplighet och vad som skulle kunna vara bättre, att församlingen efter bästa förmåga vill vara den sanningens pelare och grundval som hon av Gud är kallad till att vara. För Jesus säger att när sanningen förkunnas och när sanningen tas emot kommer frihet. Den här världen behöver sanning. Guds sanning. Och Jesus säger, jag är sanningen. Vårt uppdrag är inte att förkunna oss själva och vår egen präktighet eller vad vi kan eller inte kan. Utan en kristen människa lever med en bekännelsen utav att är det någonting som är viktigt så är det Jesus. Jesus är poängen. Och en av medlemmarna i den här församlingen, jag känner den här personen. Hon heter Inga Lill, hon är hemma hos Herren idag. I den församling jag jobbade i, Karisma i Hör, för många år sedan. Du vet att människor kan ju komma med olika agendor till en gudstjänst. Det vet man ju inte alltid. Och den här söndagen när jag har predikat, då kommer Inga Lill fram med ett litet anteckningsblock. Så tittar hon på mig. Och när man får den blicken, då liksom blir man lite skolpojke. Inga Lill, stilig dam, lång erfarenhet, långt liv med Gud, andlig pondus, vet du. Kommer hon fram och så säger hon, ja, Rickard, då vill jag tacka för predikan. Tack ska du ha, sa jag. Ja, jag vill bara att du ska veta att när jag kom till kyrkan idag så hade jag bestämt mig för att göra en liten undersökning gällande din predikan. Ja, sa jag, då börjar hjärtat slå, vet du. Ja, sa Inga Lill, jag hade nämligen bestämt mig för att jag skulle anteckna varje gång du sa namnet Jesus. För jag tycker det är lite för Jesus ibland, sa. Inte i mina predikningar, men generellt. Det var någonting där som hon tyckte var. Så nu har jag räknat hur många gånger du sa Jesus i din predikan och jag kom fram till att du sa det 27 gånger. Jag är mycket nöjd, sa hon. Tack så mycket, sa jag. Men det är ju precis så det är. Det är inte predikanten som är poängen i första hand. Det är inte kyrkan, om den heter si eller så, samfundet si eller så, liturgin si eller så. Det som är poängen, det är Jesus. Mycket Jesus. En av de äldre sångerna. Mer av Jesus. Mer av Jesus. Mer av hans kraft i vardagsliv. Jesus. Ju mer det är Jesus, ju bättre förutsättningar att sanningen får sitt fäste i den här världen. Den andra punkten. När en kristen finns i ett rum så ska det komma frid. Frid. Paulus, han är på en båtresa mellan Kreta och Malta som går ur styr. Och i Apostlagärningarna så beskrivs det hur skeppet börjar förlista. Och i det här kaoset då reser sig Paulus upp och så säger han till de som är ombord på skeppet, var vi gott mod. Ingen ska mista livet. Gud har talat till mig. Jag tycker att det är en profetisk bild på den tiden vi lever i nu. Med allt som rör sig i den här världen. För ett bra tag sedan så stannade pågatåget i Sösdala. Och det gick på en man. Klockan var någonstans 6:45 på morgonen. Vi har aldrig mötts innan och vi kommer kanske nog inte, vad jag tror, att mötas efter i heller. Och när mannen går på tåget så tittar han på mig och så säger han, det är tufft i världen nu. Sen sa han inte mer. Och jag sa inte mer, jag bara, ja, sa jag. Man skulle ju kunna säga god morgon, men det var, nej, vi skippar allt det. Det är tufft i världen nu. Ja, det är det, sa jag. Gud har satt sin församling, han har kallat människor att vara bärare av frid. Som har ett annat tonläge. Som inte förnekar det jobbiga, som inte förnekar det som händer, men som har ett annat budskap. En annan hållning till livet. Frid. Min frid, säger Jesus, ger jag er. Var vi gott mod. Det kommer att bli bra till slut. För vi tillhör ett rike som är av ett annat slag. Den sista punkten, teamet kan göra sig i ordning och komma fram. En kristens närvaro i den här världen. Och när jag säger en kristen återigen så är det inte en extrovert person eller som är duktig på att kommunicera eller den här typen av liksom personlighet, utan det är, en kristen är en kristen, punkt. Man, kvinna, lång, kort, utländsk, svensk, höginkomsttagare, låginkomsttagare, brokigt förflutet eller friktionsfritt förflutet. En kristen. Vad är ett av kännetecknarna på att det finns en kristen på plats? Det kommer ett gammalt ord. Försoning. Försoning. Alltså det är någonting med Guds rike som talar om försoning, eller hur? Korset är bilden på att försoning, Gud försonas med oss människor. Paulus, han talar om att vi har fått försoningens ämbete. Alltså där en kristen är, där går tonläget ner av kritik, hårda ord, dömande attityder. Där en kristen är, där går istället termometern upp i värme, omtanke, kärlek. Där en kristen finns, där liksom kommer inte människor längre ifrån varandra, utan på arbetsplatsen kommer människor närmare varandra. Där en kristen finns, där börjar det dofta gott. Gapet mellan människor, kulturer, tyckande, tänkande minskar. Därför att en kristen finns där. En sån som du och jag. Och du som är med via YouTube. Frukten av att Jesus har en lärjunge någonstans i Hässleholm är att klyftorna minskar. Tonläget blir mjukare. Den knutna näven öppnas. Den här hållningen blir istället den här hållningen. Istället för att liksom gå med näsan i vädret, så billigt talat, böjer man knäna för varandra. Jag vet att det kan låta överromantiskt, men det här är Bibelns budskap. Att där en kristen finns kommer försoning. Det här var predikan den här förmiddagen. Frihet att leva. Tillhör ett rike. Lever i den här världen men ändå inte av den. Det nya livet. Det annorlunda livet. Likhetstecken. En kristen. Ska vi be tillsammans? Tack Jesus. Tack Jesus. Herre, den här söndagen så vill vi be om hjälp, Herre, att lyssna till ditt ord och göra ditt ord, Herre. Jesus, tack så enormt mycket för att du gav ditt liv, Herre, för hela mänskligheten. Tack så jättemycket Jesus för att du kom till oss Och tack så mycket för att det den här söndagen finns nåd och barmhärtighet och liv. Herre, vi är så glada för det. Vi är så tacksamma för det. Tackar dig för att det strömmar liv ifrån dig den här söndagen, Herre. Tackar dig, Herre, för att inte du väger och mäter oss. Utan tack att du räcker ut dina händer mot alla oss. Och du säger välkommen. Tack Jesus.